Du lyssnar på Vägskälet av Maj Grete Lerum i översättning av Jakob Arvidsson, uppläst av mig, Kajsa Linderholm. Kapitel 1. Vottendalen i Ål, maj 1745. Hon sprang som om hon hade både röjsevålnaden, länsmannen och alla ravis demoner i hälarna. Genom snårskogen gick det och grenar sträckte sig liksom efter henne i majnatten och ville hålla tillbaka henne. Hon slet sig igenom dem. Det kostade inte på henne så mycket. Värre var det med grenarna som grep tag om hjärtat och hotade med att hejda henne för varje steg. Hon kunde inte vända om. Han var tvungen att göra detta på egen hand. Det skulle betyda döden om hon inte gjorde som han sa och flydde. Helena var van vid att fly. Hon kravlade över en stenmur och var till slut nere vid älven. Nu låg Svartberget stort och mäktigt över henne, men dold bakom en liten rundad bergstopp kunde hon inte längre se platsen där Ravi jagat henne ifrån sig. Vad tänkte han göra? De helvetes jordtuggarna, de förbannade bönderna. Varför hade de inte trott honom? Varför hade de inte dragit upp sina feta kärringar ur sängarna, tagit en snorunge under var arm och sprungit? Helena skar tänder och klamrade sig fast längs en hylla ner mot vattnet. Älven rann strid. Det hade regnat i många dagar nu, inte bara som små vänliga vårdroppar utan i en enda ström. Hon kunde känna lerjorden under fötterna. Den var seg och hal, i färd med att lossna från klipporna. Som en liten förvarning slant foten och marken gled undan under henne. Hon skrek, men kvävde skriket till hälften genom att sätta tänderna i läppen. Händerna hade ordentligt tag, ändå vitnade det för hennes ögon av skräck under sekunden när hon hängde över det brusande vattnet och hörde leran träffa älven med ett litet dovt plask. Hon hissade upp sig. Säcken dinglade på ryggen, men armarna var uthålliga och starka och lyfte henne tryggt in på ett nytt fotfäste. Lätt och smidigt vred hon runt och hittade ett utsprång i berget som nog skulle hålla. Hon var tvungen att korsa älven, var tvungen att ta sig över på den andra sidan. Kanske var det inte säkert där heller, det kunde hon inte veta. Månen låg stor och mild över berget och skapade en ännu mer dramatisk stämning. Det stora fjället sluttade liksom ner mot människorna i natt, som om det var på vippen att hela berget skulle rasa ihop. Hon visste att det inte skulle ske. Ravi hade inte sagt något om det. Han hade sett ett ras, en stor mängd jord och sten, sönderbruten skog och gamla nerrasade klippbitar. Allt sammans skulle komma att röra på sig den här natten och begrava de tröga bönderna som byggt sina hem i skydd av kullen. Nu var hon nere. Älvshuset verkade nästan avtrubbande nu. Den kalla fuktigheten från fjällklyftan ovanför la sig som en klibbigt blöt salva över ansiktet. Hon skakade på huvudet av gammal vana för att lägga håret bakåt. Men håret var hos Ravi. Hela den stora manen var hos honom. Hon kände en obehaglig isning i magen, visste att det var gråt som hotade att komma över henne. Men Helena hade inte gråtit på många år, bara hos Ravi. Hon gav sig inte, klättrade vidare upp på den andra sidan vattnet. Hon var plaskvåt upp till midjan nu, hade funnit ett vadställe, men nu var det översvämmat. Hon visste inte själv hur hon lyckats hoppa från sten till sten i den strida strömmen. De små öarna mitt i vattenbruset inbjöd inte till fotfäste. Men hon hade tagit sats och lagt all sin vilja i det, och mirakulöst nog hade hon lyckats undgå att den strida strömmen drog henne med sig. Hon trodde benen skulle slås undan under henne när foten stötte emot hällarna och de runda stenarna, för vattnet stod henne till knäna där mitt i älvströmmen. Men innan hon riktigt visste hur det gick till var hon på den andra sidan. Och därifrån slaknade terrängen. Det var inte så klippigt.